många likes.
Ja, det är det viktiga.
Ja. Ja, man tycker ändå det.
Kära vänner, god jul och gott nytt år. Den här semestern är det viktigaste för många av oss. Nu för tiden försöker vi spendera tid med familj och nära och kära. Snälla dem, vila från den och ladda energi för det nya året. På dessa semester gör vi planer och drömmer. Önskar och tror på det bästa. Jag önskar att den 2020 ger mycket glädje och framgång. Så att var och en av er ska gå i uppfyllelse. Vad som gjordes för kampen om klockspelet. Att vara med goda människor och lojala vänner. För min del lovar jag att fortsätta att hjälpa till i de frågor du tar itu med mig. Trevlig helg. Innerligt. Din Alexander Legkov. Ja, med de orden så önskar Skidsnack gott nytt år. Och hälsa välkommen till 2020s första podd. Jag själv sitter här väldigt, väldigt ensam i studion, men jag har åtminstone med mig min kära kollega Stenqvist direkt från Dalarna.
Precis. Är det någonstans man ska befinna sig när man spelar in skidsnack så är det väl egentligen Dalarna, Sveriges skid, vad ska man säga, Mecka.
Ja, men det,
jag tänkte säga huvudstad, men det är ju inte riktigt, det är kanske inte, man kan inte säga huvudstad, men
nej, det är ju ändå geografiskt fel.
Det är bara att kolla på världseliten just nu. Vart kommer alla bästa ifrån? Ja, det är ju Dalarna. Det är Dalarna, Dalarna, Dalarna.
Är det verkligen så?
Ja, men du ser Kalle Halvarsson, en av världens absolut bästa skidåkare.
Ja, jo, det
från Dalarna.
Ja, det är ju sant.
Världens bästa sprintrar är ju definitivt från Dalarna.
Ja.
Så att, ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Så är det ju bara.
Okej. You rest your case.
Yes.
Som man säger. Men det åks inte så himla mycket skidor, eller? Är det det du gör?
Nej, nej, det kan jag inte säga. Att det har, jag har med mig en hel takbox med skidor. Den är oanvänd. Skidorna så här länge. Det är ju som, det är som tvärgröt här, så det är ganska blekt just nu.
Men om du har en hel takbox med skidor, borde ju finnas något par som är preparerat för den där gröten.
Ja, jag tycker det. Men jag glömde rullskidorna i Stockholm tyvärr. Du, det här klockspelet du pratade om, jag tycker, vad var det för någonting egentligen?
Ja, det är oklart. Det får du fråga Alexander Legkov. Det här var ju då en så kallad inledande rysk poesi här för er som är trogna lyssnare av podden. Det var väl Legkov som önskar gott nytt år.
Ja.
Det är väl inte så mycket mer att säga om den saken.
Man blir väl varm i hjärtat att få en sån lyckönskning från en sån legendar.
Ja, ja, men absolut.
Med kanske möjligtvis befläckad, ja, nu ska vi inte gräva ner oss sånt. Ändå. Hur är läget hos dig, Stefan?
Men det är primare. Det är ju i inspelningens stund är det ju Tour de Ski fri dag, och det är ju lite trist. Man har ju nu vant sig vid det här att ha ett lopp varje dag och avnjuta.
Ja.
Men jag kämpar på.
Det är riktigt misär, men när ni lyssnar på detta då är det i alla fall den dagen då Tour de Ski kommer åter, om ni lyssnar redan när podden lanseras. Så att vi är snart tillbaks, och vi har ju ändå ganska mycket att prata om, så det kanske är tur att vi får en dag till reflektion.
Ja, jag måste ju först och främst medge att jag har ju gjort bort mig tidigare, men nu har jag gjort bort mig en gång till vad gäller Fantasyligan, som många av er är med
i. Okay.
Därför att jag tänkte vara lite så smart på nyårsafton.
Redan där gick det fel.
Ja, det kan man faktiskt säga i det här fallet.
Ja.
Jag tänkte så här, för jag var lite under tidspress. Jag hade lite mycket saker att fixa med och höll på att härja runt. Så jag tänkte att jag tar ut ett litet så här, bara, jag kopierar ett lag från tidigare i veckan så kan jag finslipa det sen. Mm. Problemet var att jag tänkte att det var sprint dagen efter.
Nej då.
Men det var ju inte. Jag hade blandat ihop loppdagarna. Så jag, och sen blev det så mycket så jag hann inte byta någonting. Men jag tänkte, jag har ju ändå ett lag så det är ju, jag får ju lite poäng. Men det visade sig att jag hade tagit ut ett sprintlag till distansen. Så jag är ju nere i källaren i den här ligan nu. Alltså. Det är för jävligt.
Ja. Ja, det är inte bra. Och om vi ska liksom lite som hastigast prata om fantasyligan som sagt många. Det är över 100 lag i våran egen liga. Som det är just nu. Så ja, vi är ju akterseglade i år. Vi har ju ingenting med tätsidan att göra. Men vi har ju folk i våran liga som är bland världstoppen. Så att det är kul. Mm. Men som det är bara tre lopp kvar. Så det finns ju tid finnes. Och mest poäng delas ut på slutpoängsjosandet. Så att det är då man måste vara med.
Mm. Jag känner att jag har ganska låga förhoppningar ändå i år. Det ska till och med någon rejäl jävla skräll för att, som jag ska pricka in.
Men vi har en liten uppföljning vi behöver göra här inledningsvis, eller hur?
Ja, men det stämmer bra. Vi ska blicka tillbaka till förra avsnittet när vi hade Jens Burman med oss här i podden. Väldigt trevligt för övrigt. Han kom ju med ett litet avslöjande där. Han berättade ju om hur hans kollega Moa Lundgren petar in mjukost i de andra åkarnas tandkrämstuber.
Ett fantastiskt prank. Bland annat hade Daniel Rickardsson råkat ut för detta. Fick vi höra sen. Ja, det kommer ju spelas upp nu kanske.
Ja, vi var ju då tvungna att låta vår reporter på plats, Anna Rydén, ställa Moa Lundgren till svars här nere på Tour de Ski. Så vi ska höra vad hon har att säga här och vad sen Jens Burman försvarade sig med.
Du, Jens Burman är med i vår podd Skidsnack och pratar om att du har petat in mjukost i tandkrämstuben. Vad handlar det här om?
Det är ett väldigt bra bus för att, och speciellt om den har personen har en ljus tandkräm, för då ser de inte skillnad på det.
Vilka har råkat ut för det här undrar man ju genast.
Jag har faktiskt testat på Daniel Rickardsson här. Och sen har en vän till mig som var på hos mig i somras, gjorde jag det. Och hon förstod inte riktigt vad som var grejen förrän jag berättade. Då tyckte hon att det var jätteäckligt i några dagar. Men trodde att tandkrämen var dålig.
Vad sa Daniel Rickardsson då?
Ja, han hade ändå förstått att det var något lurt med det, men han hade inte trott att det var jag.
Har du några andra sådär bus up your sleeve som du skulle kunna utsätta dina kamrater för?
Jag kan tyvärr inte. Jag har en hel del som jag går och filar på emellanåt, men jag kan inte säga dem, för då blir det lätt hänt att det kommer fram att det är jag.
Är det någon som ligger i riskzonen?
Jag skulle säga att Jens Burman ligger väl ganska mycket i riskzonen efter det här.
Jag kanske inte skulle ha nämnt det. Ja, nu har man golat ner henne också, så det var väl inget bra. Jag fick mig en utskällning här förut, så jag får väl be om ursäkt. Jag får väl hålla koll på min egna tandkrämstube framöver här nu då.
Du har inga pranks sådär som du skulle kunna utsätta henne för?
Jo, men det tänker jag inte avslöja. Det kan jag inte göra. Jag kan nog vara lite jävlig jag går ibland. Men då, vi får se.
Ja, så lät det när Moa Lundgren fick förklara sitt tilltag.
Ja.
Och ja. Hon verkar inte skämmas så mycket.
Nej, men det är ju lite rätt var. Han är ju en golare, det får man ju säga.
Ja.
Det får man väl ändå ge. Och det vet man ju, att golare har inga polare.
Nej, det är rätt sant.
Snitches get stitches, som vi också brukar säga.
Ja, jag känner ju lite skam nu nästan för att man kanske startar någon form av ohälsosam prank-epidemi där nere efter att det här har kommit till ytan. Men vi, ja, vi är
jag,
ju
känner,
ändå...
jag känner ingen skam, men jag känner en stark förhoppning av att vi har gjort det.
Ja, det beror ju på vem det drabbar. Tänk om det drabbar liksom en Kalle Halvarsson med svaga nerver och så sabbar det hela hans fina skrivbörjan.
Ja. Ja, fast det beror väl som sagt på om det handlar om att klippa sönder kalsonger och ja, en annan klassiker, jag gillar ju den här där man drar gladpack på toaletten.
Mm.
Den hoppas jag att någon gör så att det liksom skvätter. Men det funkar ju bara på män som står och kissar. Det funkar inte. Annars tror jag att det märks när man väl sätter sig ner.
Ja. Men tänk om det skvätter på landslagsdräkten och så blir ser den liksom så här nedkissad ut i spåret. Det är ju inte bra TV-mässigt.
Nej. Det vore ju faktiskt lite förargligt om hela landslaget skulle komma. Vi har ju dålig färg också på det här viset.
Ja, Sverige. Ja, det kan ju synas faktiskt.
Ja, precis.
Det här är kanske ett prank som Norge ska testa istället.
Ja, precis. Det är lite mer förlåtande dräkter. Nedkistningskompatibla. Ja. Ja. Ja, vi får väl se. Vi får väl hoppas i alla fall att det bedrivs lite pranks. Moa lovade väl här att hon skulle han skulle få igen.
Ja. Ja, jo, men det ser vi fram emot att se resultatet på.
Efter
fall.
Sin golning. Så att det är bra. Det blir uppföljning på den.
Ja, men det är väl ändå hög tid att börja alltså grotta ner oss lite i säsongens kanske största höjdpunkt här, Tour de Ski, som har kommit halvvägs nu när vi är under inspelningen här. Och det har väl sett väldigt mycket upp och ner ut, kan man väl bara sammanfatta det som lite snabbt.
Ja, för svensk del tänker du på, eller liksom rent Tour de Ski känslomässigt?
Alltså mycket svensk del, men bara på det stora hela. Jag tycker det inte känns så konsekvent i år.
Nej.
Vilket kanske både är bra och dåligt.
Ja. För det... ja, jag förstår hur du tänker, för man känner lite samma sak. Det är lite konstigt. Det känns som att touren är annorlunda i år, fast den är ju inte riktigt där.
Nej, det är så här, man har sett ett lopp och förväntar sig att det ska se ungefär lika ut i nästa som det brukar. Och det har det ju inte riktigt gjort. Men det, alltså på många sätt så är ju det ganska härligt. Och främst så kan man väl säga att det känns ju otroligt skönt att Therese Johaug har fått lite match.
Ja, men på alla, verkligen alla sätt. Och att Ebba Andersson ändå har i allra högsta grad med det här att göra, känns det ju som. Mm. Nu är det ju visserligen Östberg som lyckades spöa Johaug här i ett lopp i jaktstarten. 10 kilometer fristil. Jag fattade först inte. Jag var lite konfunderad när jag kollade på den där jaktstarten. För att jag trodde det skulle vara en jaktstart som de tidigare har gjort. När man har liksom kört en mitt i med hela torställningen, har jag för mig att man har gjort.
Mm.
Där man kan ta i vatt. Men nu var det jaktstart bara på själva loppet. Det individuella loppet som dagen innan. Som en så här gammal klassisk jaktstart.
Mm.
Som de såg ut förr i världen.
Det var mycket som var förvirrande med den här jaktstarten, för det var ju också, jag vet fortfarande inte riktigt om jag begriper hur allt var, men det var världscupstävlingen räknades enligt placering, men delsträckan räknades åktiderna och ja, jag vet inte. Det känns som man räknar ut i huvudet och sen glömmer man bort det direkt hur det egentligen funkar.
Nej, men precis. Nej, men det rimliga tycker jag hade varit att man hade kört en jaktstart beroende på hur det såg ut just nu i toren. Så att det kunde liksom... Jaktstarter brukar göra att saker och ting tajta till sig. Man går upp i klungor och man drevs åt och man drar och man liksom... Så allt brukar ju liksom... Allt brukar tajta till sig. Vilket jag tycker skulle vara en poäng med att ha en sån ungefär mitt i toren. Mm. Så att man liksom... Om det är något som har dragit iväg så kanske man... Det kan finnas liksom möjligheter... Om någon som har gjort en dålig inledning kan komma i fatt på ett bra sätt. Man kan tjäna väldigt mycket sekunder hit och dit. Det såg vi för övrigt, kan vi ju prata om direkt. Kalles lopp där. När han och Bolsonov jagade kapp och stod upp. Och sen var det ju så att Kalle och de var ju jättelångt för övriga kurvan och till slut så. Men sen när Kalle fick lov att släppa, då var ju han helt plötsligt 51 sekunder bakom Bolsonov igen.
Mm.
Och Bolsonov hade dragit ifrån Ostjogov också med massor. Men sen i mål då skilde det 13 sekunder till Ostjogov och typ så här 20 sekunder ner till den resten av klungan. Det gick ju skitsnabbt på slutet att tiden bara liksom gick fram och tillbaks.
Mm.
Så på jaktstart hände det ju supermycket hela tiden. Så jag hade tyckt att det rimligt hade varit om man hade haft en jaktstart på hela torresultatet. Men det hade man inte. Och som du säger, allt blev lite komplicerat mitt i allt.
Ja, det var lite svårt att hänga med. Det var svårt även när de förklarade i tv. Så jag lyssnade, men det gick inte riktigt in.
Nej.
Så som Nej. Det ofta kan vara.
Och då har vi inte ens pratat om hur... Ja, men det här, ja, vi har ju pratat om det flera gånger, men hur svårt det kommer vara att hänga med på söndag. Det kommer ju vara i princip omöjligt för att det är totalt... Nu har vi inte sett hur grafiken kommer vara och hur de kommer liksom lägga upp det i tv-mässigt. Men ja, tänk dig vilken mardröm. Och tänk att ha köpt biljetter och ska stå där och heja.
Ja, det går i alla fall långsamt. Så man kan ju se vad som sker, jo, åtminstone.
Ja, nej. Ja, men det där debaclet kanske vi... Ja, vi får se om vi ordar mer om det. Men något vi borde prata mer om är ju Ebbas sagolika comeback.
Ja, vi har ju inte hunnit lyfta det här, för det har varit mycket julinspelningar och sånt, så vi har lämnat toren lite till framtiden här. Men vi har ju fått både comeback av Ebba Andersson och av Ingvild Flugstad Östberg här under toren. Och båda har ju levererat otroligt bra.
Ja, Ebba gjorde väl sin sämsta insats, ja, förutom sprinten, men den visste man ju att det skulle... Det var ju klart på förhand att det skulle bli ungefär sådär. Men när hon, det var väl, hon blev femma nu i jaktstarten, var det.
Ja, om det var sexa till och med.
Ja, och det var ju det sämsta hon gjorde hittills. Annars har hon ju liksom varit klockrent bra hela tiden. Och varit på pallen och verkligen levererat.
Ja, och hon är ju inte långt efter. Hon har ju, alltså hon är ju där 10-15 sekunder efter ungefär.
Mm.
Och i distans till Johaug så är det ändå hoppfullt avstånd.
Verkligen.
Särskilt som Östberg då drämde till och slog en i jaktstarten och var en halv sekund efter i loppet innan.
Mm.
Så jag vet inte. Det här tände ju ett litet hopp inför framtiden.
Ja, men det är ju bara så att konstatera att Ebba är tillbaks på den nivån hon var på förra året innan VM, debaclet, skadan innan VM. Mm. När hon under säsongen, ja, hon missade väl knappt pallen. Det gick inte att missa pallen för henne, för hon var så bra.
Nej.
Och någonstans där på den nivån är hon ju tillbaks. Och så är det, för Ebba här, det handlar ju verkligen bara om att hålla sig sjukdoms- och skadefri, så då är hon ju på den nivån att hon är en av dem som verkligen, verkligen, verkligen kan hota Johan.
Mm.
Och på längre sikt, absolut. Liksom den som fortfarande känns som mest aktuell att ta över i brist på insyn i Frida Karlsson. Karlssons mående.
Ja, vi kan ju bara nämna det på en gång. Att det har ju kommit rapporter här om att Frida Karlsson kan vara på väg tillbaka.
Ja, jag såg att det var landslagsläkaren eller vem det nu var som sa att det var inte en fråga om hon skulle komma tillbaka till den här säsongen, utan när under säsongen hon kommer komma tillbaka.
Mm.
Så det går väl, det verkar väl gå jättebra, så att vi får väl bara, om de är så, det betyder ju att hon i princip skulle kunna starta nu, men nu kommer det dröja ett tag innan det är ett distanslopp i världscupen, för du är ju när helgen efter Tour de Ski avslutas, så är det ju ytterligare en ren sprint här.
Mm.
Och innan det är dags för distanslopp igen. Och det kan man ju, det är ju en liten intressant diskussion förresten. Om angående Johaug klagade lite grann på, eller många sprinters har ju klagat på upplägget att man har sprinthelg före, man har sprinthelg efter Tour de Ski.
Mm.
Och man har tagit, man, och, men nu har man lagt den sista Tour de Ski-sprinten dagen innan klättringen. Det är väl för att få så många... Det är ju för att tvinga de här stackars sprinterna att genomlida alla de här... alla de här...
Ja, men de kan behöva öva lite på längre sträckor de också.
Absolut. Eller?
Ja, men tävling måste, ger färdighet.
Måste man vara bra på distans? Vi har ju ändå två discipliner. Det är ju inte som, jag vet inte, det kan inte vara allas mål att vara bra på både distans och sprint.
Nej, å andra sidan, Maja Dahlqvist ligger ju utöver tre kvinnor från Kazakstan ligger hon sist i sammandraget just nu.
Ja, hon blev ju helt sist i ett lopp. Bara en sån sak. Det är ju bara det vi imponerar med.
Och då kanske det hade varit fördelaktigt för henne att få sprinten lite tidigare så hon kunde bara lämna skiten.
Ja, jag har inte i poddande stund så har inte jag i alla fall hört eller sett hur det blev nu, för hon var väl lite inne på om hon skulle hoppa av eller inte, men jag har inte hört att hon hoppar av, så jag tar antal att hon fortsätter.
Ja, vi får väl se hur det utvecklar sig.
Ja, men ja, inte vet jag. Det känns ju som att Tour de Ski är lite upplagt för distansåkare på det viset.
Mm.
De har liksom tävlingsfria helger innan och efter, och ja, de gynnas ju självklart av den sista.
Ja, men det är ju så. Det är ju fler distanslopp, och det är ju svårt att säga att en sprinter ska kunna vara bäst i sista etappen. Så på så sätt är det ju bara att, om man nu Tour de Ski är ens dröm, får man väl se till att byta disciplin. Kämpa fram lite längre muskelfibrer och sånt. Så man...
ja. Men är det inte lite magstarkt av Johaug att klaga på att sprintarna får så mycket bonussekunder liksom, med tanke på hur manegen är krattad för Johan och sådana. Jag vet inte.
Jo, det kan jag absolut hålla med om. Hon måste väl liksom, hon känner väl att hon inte har så mycket att klaga över, så hon tar det hon kan.
Ja, annars irriteras man ju fortfarande över hur... Och det är liksom, vi i media får väl ta på oss en hel del av den skulden, men jag blir fortfarande, varenda gång jag ser det, och det ser man ju varenda vecka när Johan ska tvingas svara på frågan om det finns det verkligen någon som kan slå det, och hon säger ja, det finns så många som kan slå mig. Alltså, enligt Johan så skulle det finnas någon liksom Sri Lanka-åkare som förmodligen skulle kunna komma in och hota.
Ja, Johaug är ju en riktig underdog om man får tro henne själv.
Ja men verkligen. Hon är bland de sämre på touren, för vem som helst kan ju hota henne på en bra dag.
ja, gud ja.
Får man det att låta som. Ja. Så men det är klart, det är skönt att hon fick stryka av Östberg för ändå liksom visa att någon kunde slå henne. Men annars så är det ju ingen som hotar riktigt rimligt. Förr nu när Österberg och Ebba har kommit tillbaks.
Ja, så man får väl ändå konstatera att det var ju välbehövligt för hela sporten att Österberg och Andersson kom tillbaka.
Ja, verkligen.
Annars hade den här touren varit svintråkig. Särskilt när den saknar ju rätt många bra också. Men Pärmekoski skulle man ju haft där uppe.
Ja.
Rimligtvis. Så glappet blir ju rätt rejält, och när en sån som Frida Karlsson är borta också.
Ja, och Kalla, ja, jag vet inte vad ska man säga om Charlotte Kalla.
Det är väl den här nivån hon är på, helt enkelt.
Ja.
Det känns inte som att vi kan förvänta oss så mycket mer av henne, för det är inte som att hon har gläns till eller sjunker tillbaka. Hon ligger ju där i kring.
Ja, precis. Och det här var, jag vet inte om alla minns det här, men det var ju för några år sedan, säg att det var typ tre säsonger, det var ungefär likadant. Men då var ju Kalla fly förbannad efter varje tävling som slutade så här. Nu orkar hon ju inte ens bli arg längre.
Nej.
På något vis. Hon kan så här muttrade. Det var någon gång hon hade dåliga skidor och muttrade lite om det. Hon uttryckte sig väldigt roligt. Och vad fan var hon sa? Men att liksom ja, men att det fanns där. Jo, åkningen fanns där, men det var uppenbart att skidorna var kast. Det här var det.
Ja, ja, du menar nu när hon klagade på vallarna utan att säga det rätt ut, men det var helt uppenbart vad hon menade.
Exakt.
Ja.
Jag vet inte, hon uttryckte det på något konstigt sätt, men alltså men åkningen fanns där. Åkningen fanns där. Typ så sa hon. Och det var ju som sagt ett fristilslopp, och ändå misslyckas vårat. Jag börjar ju bli mer och mer tveksamt inställd till det här vallateamet. Jag undrar om vi är där. Jag tror inte vi är i världstoppen när det gäller vallning i alla fall.
Nej, men det är ju för att de har ju fått ett nytt vallateam i julklapp av mig, om du minns rimstugan här för ett tag sedan. De har bara inte kommit på platsen.
Nej.
Det tar lite tid att leverera ett helt vallateam till Toblach.
Du kanske ska sluta köpa dina julklappar på ÖoB.
Ja. Det båda ju inte gott för valla materialet heller, om det är därifrån det införskaffats.
Nej. Inget ont om ÖoB, det är säkert en jättebra affär. Mm. Men man vill ju liksom, när det handlar om det svenska skidlandslaget, då bör det ju inhandlas på NK liksom.
Mm.
Så är det bara.
Vi måste ju för övrigt också nämna det här dystra inledningsbeskedet här. Stina Nilsson gjorde ju en ganska kvick sorti från Tour de Ski.
Ja.
Det rimmade, hörde du?
Vad heter det?
Kvick sorti från Tour de Ski.
Kvick sorti från Tour de Ski. Vill du ha en applåd?
Ja, gärna.
Ja, okej.
Okay. Ja, du, nivån är högre. Det är ganska syrefattigt här, även fast jag är ensam. Kan vara för att jag gick upp tidigt i morse. Men,
jag märker det. Ja. Ja, men det är god nivå. Jo, men kvick sorti från Tour de Ski gjorde hon. Och det var ju trist, men fan. Ja, man är ju lite sådär fundersam. Det här känns som vi också pratar om det varje år liksom. Men, och sen levererar hon någon gång ibland. Men min fundering är ju om någonsin kommer verkligen bli en sån där allround åkare av rang. Kommer Stina Nilsson någonsin kunna hota om seger i totala världskuppen liksom? Kommer hon att kunna vinna, vara liksom topp pallplats på distanslopp i par tio minut? Finns det den?
Ja, det är ju, det tveksamma är ju att hon är så ojämn, för hon har ju sina stunder. Hon vann ju förra säsongen i avslutningstouren, och hon har ju ibland extremt bra distanskapacitet, men hon verkar ju inte kunna hålla den under särskilt lång period. Nej. För helt plötsligt är hon är ju inte tia sen, hon är ju 55a liksom.
Ja.
Och då har man ju inget i totaltouren att göra.
Nej, och det är märkligt det där. För nu är inte vi någon form av fysiologiska experter. Men vad det är som gör att man så kan ha sån otroligt hög högsta nivå, men sen en sån ojämn nivå överlag. Och liksom inte bara en låg lägsta nivå, utan liksom... Ja, nej, man vet inte. Det finns inte den här liksom Ebba Anderssonska jämnheten, men det är två totalt väsensskilda skidåkare, så det är ju liksom dålig jämförelse i sig. Men som en sån som Östberg till exempel, kanske inte Östberg anno 2020, men Östberg anno 2018-19 där.
Ja, nej. Men en så här, som en Neprjajeva exempelvis, det är...
Diggins,
det är ju en sån åkare man skulle vilja ha, och det är ju där vi har satt ett litet hopp till Frida Karlsson.
Ja, fast Frida Karlsson och kunna hota i sprint, jag vet inte om det någonsin kommer kunna bli så. En Diggins eller en, ja men som sagt, Neprjajeva, en sån där som skulle kunna vinna både sprint och distans när det väl klaffar. Liksom det är en sån åkare man vill ha. Man hoppades att Stina Nilsson skulle kunna utvecklas till att bli. Men jag vet inte om vi kommer verkligen kunna få se det.
Nej.
Det känns inte riktigt så. Men Det är ju lite trist, för det är ju någonting hon har själv uttalat att hon har haft som ambition att kanske bli.
Mm. Men nu är ju frågan här om, för hon hoppar ju av touren när hon kände av sin revbensskada, som hon tidigare sagt har varit helt lugn. Mm. Men då undrar man ju lite om hon har besvärats av den här tidigare och bitit ihop, och att det har haft med det att göra, eller att det har varit formen som har brustit. För man har ju inte riktigt sett den gamla goda Stina Nilsson än den här säsongen.
Nej, men det skulle inte förvåna alls om det är så att hon har haft känningar men inte liksom sagt någonting rent offentligt. Hon är ju väldigt hemlighetsfull av sig och vill hålla allt väldigt liksom... Ja, det finns något engelskt uttryck för det här, som jag inte minns. Close to the heart, höll jag på att säga. Men liksom, det ska vara inte så många som...
Vilket originellt uttryck.
Ja. Men nej, det är inte det jag är ute efter. Men skitsamma. Hon... Ja. Det skulle inte förvåna sig om hon har känt av att det är därför hon nu liksom känner ändå att det här inte håller längre. Speciellt som hon kanske inte har distansformen. Inte ens sprintformen har ju varit där hittills. Och det är så pass, det är 4 hårda lopp innan nästa sprint. Så det känns ju ändå rimligt att ta beslutet och hoppa av.
Mm. Ja, absolut. Det känns ju rimligt. Men det är ändå något så här, jag vet inte. Det är något som stör mig lite med att det, hur kan vi ha så många skadade och sjuka åkare hela tiden?
Mm.
Alltså, hur är det möjligt? Har Therese Johaug någonsin varit sjuk?
Nej.
Alltså, jag kan inte minnas att hon har varit förkyld en gång.
Nej.
Men alla svenska åkare är ju liksom, det är ju något med luftrören varannan helg.
Ja.
Alltså Kalle Halvarsson åker ju 1 av 10 lopp.
Ja. Ja, det är oerhört märkt. Men det var väl faktiskt någonting som jag läste någonstans, att Oskar Svensson hade uttalat sig om att det här är något som vi behöver kolla på det här.
Mm.
Alltså på ett djupare plan och med någon form av en övergripande grepp på varför det ser ut så här, det svenska skillnadslaget. För något fel är det ju. Uppenbarligen.
Har de liksom, pressar de på någon slags luftkonditionering på rummen så att de blir kalla och sjuka och inte kan reglera kroppstemperaturen?
Ja, man funderar ju. Nej, men jag menar, det är ju där det liksom blir ett par, 3 skador och sådär, då blir det illa. Men det är så många som vi har haft i svenska landslaget, det är ju mer än ett par, 3. Det är ju jättemånga, och det kan inte vara en slump. Då den sannolikhetsläran funkar inte. Det kan inte vara så att så många skadar sig samtidigt. Det är bara kolla på fotbollslag som har drabbats så många skador. Det är någonting man har gjort fel någonstans i uppbyggnadsträning eller i slitaget på hur man tränar eller återhämtning. Alltså då är ju svaret där någonstans.
Mm. Och det här är ju också uppenbarligen någon slags ryggparasit som har infekterat åtminstone 3 åkare.
Ja, det är ju också väldigt märkligt att det är så. Vi får se. Viktor Thorn var det länge som man hörde talas om.
Ja, man har nästan glömt bort att han finns. Men vi får hoppas på succé-comeback där snart.
Ja.
Jag såg i poddandets stund också att Hanna Falk flaggade för att hon skulle vara tillbaka innan säsongen är slut. Så vi...
Jaså?
Mm. Får se.
Det trodde jag var helt kört. Men det kanske var hela året hon skulle vara borta. Eller?
Ja, det här kanske är en glädjekalkyl från hennes sida. Men ja, vi får väl se.
Vore väl kul. Även svårt att se hur bra hon ska kunna bli om hon ska kunna ta en plats i det svenska sprintlandslaget. Då måste hon fan med leverera. Det är inte som att vi har saknat Hanna Falk, utan det har ju liksom kommit sådana här Linds Svans och Moa Lundgren och allt möjligt folk som har fyllt på.
Ja, hon får nog ta i rejält om hon ska ta en plats i det här laget.
Verkligen.
Men ja... Vissa kommer ju tillbaka starkare från skador, så vi får väl hoppas på det.
Verkligen.
Men vi har väl, innan vi lämnar Tour de Ski, så vi har tänkt att vi ska sammanfatta Tour de Ski i en liten lista.
Ja.
För den har ju präglats av lite härliga bråk.
Vi älskar ju bråk.
Ja. Vi kallar den här listan fyndigt nog för Torde Schism. Det ser mycket bättre ut i skrift än i tal, kände jag nu när jag sa det.
Fyndigt nog. Det måste vara väldigt dålig luft där inne, Stefan.
Ja, det är extremt dålig luft. Alltså jag känner att det kanske lika gärna bara ska klippa av sladdarna här.
Ja, jag tror det. Fyndigt nog. Ja,
men man kanske inte ska säga att ens grejer är så fyndiga heller. Det får man liksom tycka själv som lyssnare.
Ja. Jag tycker att ni som lyssnar, ni kan väl mejla skitsnacket@aftonbladet.se eller skriva på Instagram hur pass fyndigt ni tycker namnet Torde Schism egentligen är.
Eller gör inte det förresten.
Nej, skit i det. Det är som med iTunes-kommentarer om att man skrattar dåligt. Vissa saker vill man bara inte höra, men man kommer inte må bättre för det.
Jag ska jobba med djup självrannsakan över min fyndighet här till nästa gång, känner jag.
Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag är ett råd du överlag ska ta till dig.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men vi går väl på den här listan då. Nummer ett. Det här är ju... vi har en svensk åkare som lyftes till... alltså en ny nivå i och med det här. Vi pratar om Carl-Johan Westbergs verbala attack på Bolsjunov.
Gudarna ska veta att jag i podden genom åren har varit minst sagt hård mot Carl-Johan Westberg.
Det får man säga.
Ja, jag har liksom sett hans deltagande i landslaget som ett slöseri med time and space.
Tills nu.
Men nu allt är flott. hans episka attack på Bolsjunov här gör ju att jag stryker alla hårda ord jag någonsin har sagt. Jag lägger mig platt och är nu en stor Carl-Johan Westberg-fan. Han får aldrig lämna det här staget igen.
Nej, för er som har missat det här, så han hade lite problem i sprinten och tampades med bland annat Bolsjunov och knäckte en stav, vilket han skyller på Bolsjunov. Han glider sen i mål som längst bak i fältet och skriker "What the fuck, man?" till Bolsjunov direkt efter målgång. Något som väl inte det som stod poäng med, eftersom Bolsjunov väl bara för han förstod inte engelska.
Ja, det var väl inte ens en stav. Han tyckte väl att Bolsjunov hade kört över båda hans stavar till.
Ja, det kanske var han som tog båda. Eller så.
Det här var väl i typ sprintkvartsfinalen eller vad det var. Carl-Johan Westberg hade ju åkt ganska bra. Hade någon form av halvmöjlighet att ta sig till semi till och med. Men nej, sen blev det här beryktade "What the fuck, man?"
Alltså, vi hade gärna spelat upp det här, men tyvärr är ljudupptagningen så extremt dålig på den här sekvensen, så man hör inte riktigt om man inte... spetsar öronen superväl, men det är lite svårt att få ut i ljudkvalitet här, men det var ju en otrolig stund.
Det skulle man behöva, en sån där liksom typ så här, på 24 eller de här på TV, de är väldigt bra. Om det är någon sån här grynig bild tagen från någon övervakningskamera i Teheran, då kan man ändå liksom så här superzooma in till någon liten registreringsskylt, och de här snäppiga datateknikerna kan på 3 sekunder få fram en sylvass bild av själva registreringsnumret eller vad det är de ute. Vi skulle behöva den typen av expertis för att kunna bryta ut Carl-Johan Westbergs "What the fuck, man?" ur det här klippet.
Ja.
Någon datanördig 24 hade behövt komma till undsättning.
Ja. Sen kan jag ju tycka att, för Carl-Johan Westberg bad ju om ursäkt efteråt. Och sa att det här inte var så ett så moget uttalande.
Ja, det tar ju ner det lite grann. Jag tycker att man ska be om ursäkt.
Jag kan ju tycka att han kunde stå för sitt what the fuck man.
Ja, det är verkligen gud.
Och sen har ju då Rysslands landslagstränare Markus Kramer kontrat med att han tycker att det här var inte bara uselt av Carl-Johan Westberg och att den här ursäkten inte räcker. Nej. Han kallar ju hela svenska landslaget för, vad var det han sa? Lipsillar.
Ja, de lipar. Ja. Lipsillar, ja. Varenda gång. Det är samma sak med Halvarsson. De lipar alltid. Det händer för alla åkare. Bryta stavar, krascher. Det är en del av spelets fint. Men jag kan inte förstå varför de svenska männen alltid lipar. Är det så, Stefan? Lipar svenska män alltid?
Alltså, jag vet inte om de är värre än några andra. Jag tycker alla gnäller ganska mycket i sprint. Var det inte Belorukova som försökte spetsa Frida Karlsson till döds förra året när hon hade för aggressiv stavföring?
Ja, det är i och för sig sant. Hon viftar ju med sina stavar som att hon försöker mörda folk.
Jo, fast då var det ju Ryssland som lipade.
Ja. Ja, absolut, de lipade. Men Markus Kramer är ju också en citatmaskin av rang. Det är ju väldigt tacksamt med sig att som journalist, när man får i uppdraget att gå och prata med Markus Kramer, för då vet man att man kommer gå därifrån med guld.
Ja, det är tur att de har en tysk förbundskapten.
Ja, annars skulle man behöva stå med de här tolkarna. Jag vet inte, när det var just Ustjugov vann något lopp här och alltså inte ens liksom så här congratulations. De kollar ändå på tolken och får fatta vad fan de har sagt. Alltså lite, men någon jävla, vad fan har de inte engelska i skolan eller vad håller de på med? Vad lär de sig för jävla språk i det landet?
Han kanske är förstörd över att ha sett för mycket intervjuer av Marie Lehmann när hon går fram och säger congratulations. Och då kan det vara lite svårbegripligt.
Här skulle vi, om det var snyggt, så skulle vi bara klippa in, fälla in Marie Lehmann när hon uttalar congratulations till någon.
Ja.
någon ny VM-spelare eller någon friidrottare som precis har gjort något fint. Congratulations.
Ja, får se om vi lyckas hitta det här på band någonstans.
Jag vet inte om det är så uppmärksammat. Jag tror det är bara du och jag som känner till hennes.
Ja, det är en väldigt stark spaning av oss i alla fall.
Absurda congratulations i stan.
Men från och med nu, så fort ni ser Marie Lehmann gratulera någon, så lyssna. Lyssna efter den här congratulations.
Ja, det kommer ni se, för hon älskar att säga det. Men det nu, man längtar ju till Fridos VM nästa gång bara för att få höra det här. Men ryssarnas obefintliga engelska. Ja, vad i helvete. Läser de tyska kanske?
Ja, oklart. Jag tror inte de läser något faktiskt.
Nej.
De läser Heil Putin-kunskap. Ja, och sen är de nöjda.
90 poäng Putin.
Ungefär så. Ska vi gå vidare till punkt 2 då kanske?
Ja, nästa schism. Ja, men då är det ju det vi har valt att kalla roommates from hell. Maja och Moa.
Ja, vi vinklar upp här. En aning kanske.
Vi hade ju roommates
from hell. Men det var under en period, kan inte ha varit kul att komma tillbaka till det där hotellrummet.
Nej, men det här verkar vara lite av en svensk paradgren, för att bara helgen innan så hade vi ju faktiskt när Stina Nilsson var det väl som plöjde ner Lindsvang.
Ja, precis.
Under sprintstafetten eller vad det nu var. Eller om det var sprinten.
Ja, det var väl i sprinten, va?
Ja, det är den individuella sprinten.
Mm.
Stina Nilsson gjorde någon form av liksom, i hockey skulle man kalla det en bröstvärmare.
Mm.
Som på Lindsvang. Och Lindsvang hade den här episka minen när hon åkte in över mållinjen.
Ja.
Hon såg ut som att någon hade liksom tagit hennes mjölk, stulit hennes karameller och typ skurit halsen av hennes katt.
Mm.
Och plus att man hade precis sagt åt henne att hon var dum och ful.
Mm.
Ungefär så såg hon ut.
Ja, det var ett ansiktsuttryck att minnas, och det är ju ganska förevigat överallt. Så hon kommer nog att leva med det där resten av sitt liv.
Ja, resten av sitt liv. Men precis, det var ju förresten lite intressant. Stina Nilsson är ju, hon har ju ändå en viss, vad kallar man det? En viss rangordning, vad heter det? Status.
Ja.
Ja, en viss status. Om Stina Nilsson har bröstvärmt omkull Linn Svahn, så är det ju ingenting som drabbar Stina Nilsson.
Nej.
hon står ju över det. Hon kommer inte kunna, hon kommer dels inte ta någon fan, och skulle hon få någon fan så skulle hon inte bry sig.
Nej.
Eftersom hon är Stina Nilsson.
Ja,
det är lite... Så Linn Svahn kunde inte göra så mycket. De fick väl vackert dela rum. Mm. Även den kvällen.
Det är lite tajtare i fallet som vi faktiskt syftar på här, Maja Dahlqvist och Moa Lundgren. De, man såg ju inte jättebra på tv-bilden, och de har ju inte gett någon jättebra förklaring där heller vad som hände.
Nej.
Man såg ju bara att de gled ur kurvan, och så ser det ut som att Maja Nilsson bara, eller vad säger jag, Maja Dahlqvist glider in i Moa Lundgren och fäller henne.
Här skulle vi också behöva den här snille datateckningen från 24 som skulle kunna hitta någon annan övervakningskamera från någon annan vinkel som fångar det hela förloppet.
Mm.
För på SVT:s bilder så ser man ju tyvärr inte. Man ser som sagt ingången i kurvan, och sen när Maja Dahlqvist tror jag så skriker nej! Eller vad hon är, liksom någon form av primalskrik. Och hur de brakar in i backen. Men det känns ju lite, för det kändes ju efterhand i alla fall som att åtminstone Moa Lundgren tyckte nog att det var Maja Dahlqvist film.
Mm. Man skulle ju också vilja anlita någon form av så här, Harry Potter trollkar alla Snape, som kan gå in och läsa upp tankarna som utspelar sig inne i Maja Dahlqvists hjärna där, och tolka dem, eller framföra dem verbalt, så man får höra den här hon ser så jävla arg ut, Maja Dahlqvist. Och det kanske inte bara har med just det här fallet att göra, för det har ju gått rent åt helvete för henne i den här toren.
Ja, hela säsongen har väl varit ganska mycket av ett mörker.
Hela säsongen, förutom den här teamsprintvinsten i Planitza. Men annars så hon ramlar och ställer till det för sig, och men nu är hon ju så uppgiven att det kommer ju bara fortsätta gå åt helvete för henne om hon inte, någon måste ju bara skaka om henne och säga, men skärp dig för i helvete.
Ja. Ja, annars kommer hon att bli den nya, eller vad ska jag säga, nya gamla Kalle Andersson.
Ja.
Och det är ju ingen titel som någon vill ha.
Nej. För det såg ju ändå ut som att hon var på god väg där förra helgen innan det, eller jag menar nu, i det här loppet när hon krokar ihop med Moa Lundgren. Ja. För hon gjorde ju en jättebra kvart när man såg att hon hade farten som de så ofta vill skylta med.
Är inte det en av de här klyschorna som brukar hamna på våra bingobrickor?
Jo, lite så. Men hon hade ju farten.
Ja, precis.
Men sen kommer den här klantfaktorn in, och oturen och allt vad det är. Men det är så här, för jag tror att Maja Dahlqvist har nog, det är nog hennes form är nog på uppåtgående, men det är bara liksom, det vill sig inte för henne just nu.
Nej.
Så hon måste ju bara liksom reboot. Gör som service desk säger när man frågar varför man har fel på datorn. Så bara, har du testat att starta om?
Har du prövat att starta om?
Ja. Nej, och då det funkar det oftast.
Absolut, det är kanske är det som gäller för Maja. Jag vet inte hur du tänker att hon ska starta om på sätt exakt. Men jag förstår din tanke någonstans.
Ja, jag har väl inte något jättetydligt svar på det. Men jag tror att det är det som är kontentan av det. Okay. Sen vet jag inte riktigt hur man gör.
Nej, men nej. Du har en uppmaning, men du har ingen konkret lösning.
Mm. Men sen, de intervjuades ju efter det här, den här ihopkrokningen, och det var ju då man fick veta att de var roommates. Och det verkade ju ha var det lite spänt till en början och de pratade om att förgifta varandra med, vad var det, äpple i gröten och så.
Äpple i gröten, om det var någon av dem som var,
ja, Moa Lundgren är tydligen allergisk mot äpple, så med tanke på hur svart i blicken Maja Dahlqvist var, så det var nog inte långt bort att det gled igenom en liten äppelklyfta där.
Men man hoppas väl ändå att de ska förhålla sig, att de ska vara större än att de ska behöva förgifta varandra. Det vore väl lite trist.
Ja, jag mord ändå ta i.
Mord, ja, mord. Mord. där måste även vi dra gränsen.
Ja, vi har ju redan sagt att vi gillar pranks, men mord.
I alla fall förgiftningsmord. Stavmord kan jag liksom lite grann köpa, men förgiftningsmord, det känns lite fegt.
Ja.
Sen såg vi att de hade fått försoningspresent, la Moa Lundgren upp på någon form av Insta-story.
Mm.
Från Salomon. Jag vet inte varför Salomon går runt och ger bröd till folk, men det gör de tydligen.
Salomon vill nog ha bra PR, tror jag.
Tror du det? Okej.
Okay. Nu har de ju fått det här via oss också.
Ja, herregud. Ja, Salomon, skicka en limpa hit till oss också då. Eller var det nu att de står och äter på den här bilden?
Ja.
Sen har hon lagt ut den tillsammans med en liten Lady Lufsen-bild, så det ska vi vara väldigt kärleksfullt.
Mm.
Men inte vet jag, Maja Dahlqvist, vi får väl som sagt se hennes medverkan i den här touren. Annars har jag i alla fall gjort avtryck på det här viset.
Verkligen. Tredje schismen, slash bråket, slash grälet, slash världskriget.
Ja.
Det här har vi kanske varit inne lite allt på, men vi har ju Therese Johaug och Astrid Jakobsen som har ett verbalt världskrig. Håller du med?
Jag håller med. Ja, som sagt, det var ju, det började väl lite grann i att Johaug då gick ut och var missnöjd över att hon uttryckte det som att de sprintarna får ju de här 60 bonussekunderna. De hade ju dessutom tagit bort bonussekunder från något av masterloppen där man tidigare har fått massa bonussekunder. Mm. Nu har man gjort om det här och har startat någon form av sprint, lite minisprintcup där, om man undrar varför folk åker som garningar första 1,7 kilometer i ett 10 kilometers lopp eller något liknande, kommer först där, så är det för att det finns någon liten så här mini sprintcup där, men jag tror det är pengar som ligger i potten snarare än något annat. Det skrevs artiklar om det här innan touren, men knappt åkarna visste ju vad det var som hände. Och de hade inte heller informerats av förbunden ordentligt. Jag tror inte det knappt var någon som riktigt förstod vad det där var.
Nej.
Men hur som helst, man har tagit bort de flesta stora bonussekundsmöjligheterna som har varit för de här längre loppen. Istället så får ju vinnaren av sprinten 60 bonussekunder. Varför det har varit liksom ganska viktigt även för distansåkarna att försöka prestera bra i sprinten. Johaug gjorde ju det jättebra och tog sig till kvartsfinal och blev väl typ så här 23 eller vad hon kan ha blivit. Hon missade ju semi ganska tydligt, men hon tog sig ändå till kvartsfinal, till skillnad mot Charlotte Kalla och Ebba Andersson till exempel. Ebba, alltså man hade ju lite, nu ska man inte dra för stora växlar av någon form av sprint uppe mot blåbär och japaner i Sverige som hon hade åkt. Blåbär och japaner och kineser hade hon ju mött. Och vann hon inte sprinten?
Tvåa tror jag att hon var faktiskt.
Ja, hon var två. Hon kanske vann prologen i alla fall. Om man tänkte, vad är det som pågår? Men så såg man att det var liksom, ja, men det var hej, kom och hjälp mig som hon mötte i princip. Men då hade man ändå kanske, ja, men nu kanske hon kan leverera lite grann. Och, herregud, om hon tar sig till kvart så vet man aldrig vad som händer. Nej. Man väljer liksom den snabbaste kvarten och hakar på bara. Men det gick åt skogen. Hon var inte i närheten av att ta sig. Eller hon var väl kanske typ i närheten. Men det var klart att hon inte skulle gå vidare ganska tidigt. Men hur som helst, Johaug gjorde det bra. Men sen har Johaug mage gå ut och klaga på att upplägget skulle gynna sprintåkare, men som vi har varit inne på tidigare, hela touren är ju liksom upplagd för distansåkning.
Ja, och det här har ju som tur var Astrid Jakobsen gått emot.
Ja, hon, voice of reason.
Ja, hon fick frågan av VG, var det tror jag. Om hon höll med Johaug i kritiken och sa bara nej, verkligen inte. Är det något som man gynnas av så är det ju sista dagen i backen för Johaugs del då.
Ja.
Och ja, man ja. Vet ju att det finns någon som har en liten extra, vad ska man säga, en lite bättre gren än alla andra, och den kommer sista dagen för Therese Johaugs del. Så att hålla på och gnälla på lite bonussekunder hit och dit, det är ju bara extremt löjligt.
Nej, men någonstans här handlar det ju i grund och botten om vad FIS tycker är viktigt eller inte. Uppenbarligen så är ju fortfarande distanslopp är ju fortfarande normen när det kommer till längdskidåkning. Eftersom i mästerskap så är det många fler lopp, det är fler medaljer som delas ut till distansåkare. De har ju, vad är det, 4 lopp på en stafett, medan sprintan har 1 lopp på en stafett. Så det är klart att normen fortfarande är distansåkning. Och så kanske det ska vara. Det kanske liksom är, annars är läge att bryta ut sprinten och göra till någon egen liksom kupp, jag vet inte. Men så länge man har det integrerat som man har det nu, då måste man väl ändå göra någonting för att jämna ut oddsen lite grann när det är sådana här torer. För då måste väl, och då är det väl just bonussekunder på en sprint en bra väg att gå. För annars är ju som sagt allt upplagt för distansåkare.
Ja.
Om det inte skulle finnas något sånt. Och de ska få massa bonus. Det blir ju extremt orättvist eftersom, ja men det vill bara kolla på Tordeske. Vi har 7 lopp, varav 5 är distanslopp och 2 stycken är sprintlopp. Så redan där har man ju satt ner foten och visat vad man tycker är viktigast.
Ja, det här får
så,
ju...
Ja, det borde ju liksom, om det ska vara någon, om det ska vara rättvisa, då skulle det väl vara, ja, ja, då skulle det väl vara hälften i lopp då.
Ja, nej, jag tycker det är ganska glasklart vart man ska stå här. Jag är team Jakobsen i alla fall. Vart är du?
Ja, jag verkligen. Jag skulle vilja vara som Marcus Kramer och säga att det bara gnälls. De bara lipar.
Lipsillar.
Lipsillen Johan.
Vi går vidare till plats nummer 4 på listan.
Det här platserna, det har liksom ingen ranking eller så. Men vilken skiss som är bäst?
Nej, det får man ut sig själv.
Vi bara gör listan.
Man får en intern rangordning. Vi har ju till bråk på samma linje. Det här kanske är ett lite ensidigt bråk. Det här handlar om Charlotte Kalla versus Tiril Uddnesväng. Kalla har varit ute och flängt i en kurva och åkt av lite stavar och sånt.
Ja.
Puttats. Jag minns inte exakt vad det var hon gjorde. Men hon gav Väng en liten tjottablängare.
En bröstvärmare.
Ja. Och kanske. Det tyckte inte hon om, så hon skrek åt Kalla. Och det är återigen en sån här grej som man... Gud, vad synd att det inte liksom finns mikrofoner i de här dödskurvorna.
Ja, verkligen. Det skulle man vilja se lite grann som, ja, men, som i NHL eller något, när man myggar upp domarna eller spelarna. Ibland.
Ja, gud, det är ju en jättebra idé.
Tänk att ha en mygga upp Spitzov eller Kalle Halvarsson eller vem fan som helst.
Spitzov kanske inte man får ut så mycket av eftersom man inte förstår vad han säger.
Nej, det är sant. Men Bulsjonov hade ju åkt och skällt på Kalle när man ville upp honom att han skulle dra. Men problemet var att han hade ju pratat ryska, så Kalle hade ju uppenbarligen inte fattat. Jag vet inte, hur pass arroganta är ryssar egentligen? Tror de att alla andra snackar ryska? Det är liksom, det är som den här historien, är det Filip och Fredrik som brukar dra den eller vad den är? Men... Ja, det finns någon anekdot om hur 2 stycken någon affärsman i Kina som är där och har lärt sig att prata kinesiska och sen är ute och pratar med någon kompanjon nu, och så går de förbi 2 byggarbetare så säger den, eller 2 gatsopare, och så säger den ena, så pratar de kinesiska, varpå ena gatsoparen säger till sin kompis, Va? Vet du, jag måste ha lärt mig engelska precis, för jag förstod vad de sa.
Va?
Trodde alltså att de här västerlänningarna som såg väldigt västerländska ut måste ju ha pratat engelska förstås. Kunde inte förstå att de pratade kinesiska. Om det är så ryssarna tror att hela övriga världen agerar, alla kan ryska liksom.
Mm.
Så kan det inte vara.
Ja, men man... Ja, på något sätt så, ja, det, man skulle kunna tänka sig att de har den självbilden.
Men om Bolsonaro nu vill att Kalle ska upp och dra, då får han väl åtminstone kasta ut sig två ord på engelska. Kan
ja. Man tycker ju att de skulle ju kunna lära sig någon fras åtminstone. Man kanske ska skriva en liten sån här idrottsparlör till ryska landslaget med... Några få enkla meningar. Det här räcker ju kanske med Google Translate.
Ja. Hjälp till och dra för fan.
Ja, så här, som en liten ordbok bara. Som man kan dela ut till ryssarna.
Ja,
viktiga.
Ja, men det får bli något för ett skitsnacksavsnitt någon gång.
Mm.
Den lilla ryska parlören.
Ja, de 10 mest användbara fraserna. Ja. Under ett skidlopp.
Lilla röda kan vi kalla det.
Ja.
Ja. Ja, det blir kul. Det ser
jag fram emot. Ja, här har vi ett löfte som vi får se om vi håller.
Eller ett hot, det beror på hur man säger. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade ju om Thierry Lunds FFN och Charlotte Kalla.
Ja.
Eller hur? Eller var vi klar med den? Vi har inte sagt vad som hade hänt. Thierry Lunds väng rök ihop och skrek massa fula ord.
Ja, Kalla hon bara vek sig ju ganska platt. Det var ju det som tog ner det här bråket lite, för hon bad ju bara om ursäkt.
Vilket jag tycker är fel. Hon borde kunna Stina Nilsson uppa det här bråket. Jag menar, Thierry Lunds väng, vem fan är det?
Ja, precis.
Du har liksom en brylling som är bra på att åka skidor. Håll käften.
Mm. Ja, man får ju faktiskt se till vart man står i den här skidåkarrangordningen. Kalla ligger ju ändå ganska högt upp.
Jag menar, visst, Kalla kanske inte lika bra som hon var en gång i tiden, men... Meritmässigt så är hon ju en gud jämfört med hon är ju en gud jämfört med vem som helst. Det är ju typ ingen som har lika bra meriter som Charlotte Kalla när det kommer till mästerskap.
Nej.
Har ens Johaug det? Jag vet inte. Jag är på rakt upp och ner så kan jag inte svära på att jag tror att hon har lika framgångsrik.
Men om man ska vara lite självkritisk mot den här linjen här då. Om man har mycket meriter, får man då alltså bara vara hur arrogant man vill?
Ja.
Okej.
Okay. Eller vadå? Det är väl helt solklar linje.
Ja. Ah, ja, nej, men jag ville bara göra det klart.
Det finns en hackordning. Sån här som Thierry Lunds väng, de ska bara vara tysta och liksom se ödmjuka ut, att de får åka sida vid sida med Charlotte Kalla. Och sen om Charlotte Kalla väljer att bryta med stavar, då är det så att man får hacka i sig.
Ja. En stav är också en stav liksom.
En stav är också en stav. Vad betyder det ens? Jag vet inte.
Ja, den kan du fundera på.
Ja, det var något djupt som jag inte förstod.
Ja.
Nej, men du har rätt, Stefan. En stav är också en stav.
Mm.
Det tycker jag vi tar med oss.
Vi tar då den sista och den kanske... mest intressanta schismen vi har här på listan. Och den står ju mellan vår gode vän Kalle Halvarsson och hans lilla jojo-form, som vi kan kalla den.
Du menar Kalle Halvarsson, en av världens bästa skidåkare?
Ja, mot Kalle Halvarsson, en av världens sämsta skidåkare.
Ja. Ja, precis. Det är schismen som är ständigt pågående i Kalle Halvarssons huvud.
Mm.
Det måste vara så svårt. Alltså, tänk dig att vara Kalle Halvarsson och vakna upp på morgonen. Alltså, han kan inte ha... Han har ju ingen aning om hur det ska gå idag.
Nej.
Alltså, vad kommer hända? Kommer jag bryta benet på väg till frukostmatsalen, eller kommer jag vinna ett världsklubb?
Mm.
Kommer jag komma 93 eller kommer jag komma 2?
Ja.
Han kan ju aldrig ha en aning.
Nej. Är jag förkyld eller är jag frisk? Vet inte.
Vet ej.
Nej, det är liksom... Nej, man har ingen jävla aning med honom längre.
Ja.
Och han har ju ingen aning själv heller.
Nej, det är det som jag ser.
Han skulle ju, han avbröt ju sprinten och var inte ens med i finalerna på grund av vad det nu var.
Nej, han gjorde ju, det var ju ändå snyggt. Han kliver in och liksom, vad blev han? Typ femma i prologen eller något sånt där. Det var riktigt bra oavsett.
Mm.
Och visa att han har ju verkligen farten för att
nu drog det
prologerna är ju oftast ganska fingervisande för i vilken form man är när det gäller sprint.
Mm.
Man ser ju väldigt ofta att de som är högt upp i prologerna också står där till slut i finalen. Det är inte sällan som det visar sig stämma väldigt bra, vilket är inte helt ologiskt heller. Men sällan ser man någon med nummer 27 stå i finalen. Så är det bara.
Nej.
Och Kalle var väl femma någonstans eller något liknande. Sen kastade han in handduken och det får man väl säga visade sig vara briljant. Han hade väl ingen val för han hade ju ont.
Ja.
Men också att ha så ont att man inte kan åka sprint. Nu förstår jag också att åka en sprint är självklart ganska krävande rent fysiskt. Men det måste väl ändå 15 kilometers monoton rörelse också vara.
Man kan
inte på det här explosiva sättet uppenbarligen.
Nej, men förmodligen borde det vara lite nötande det också.
Precis. Men det gick ju jättebra för Kalle. Och han har ju gjort ett par kanonlopp i rad.
Mm.
Som kryddade. Sen den här bolsjon av påhänget som han försökte se på. Jag tycker det var helt rätt.
Ja.
Det är klart han skulle hänga på bolsjon och testa så länge det höll.
Mm.
Det kändes som att det gör ingenting om du går in i väggen nu och blir 37 om du blir passerad av liksom Carl-Johan Westberg till slut. Det gör ingenting. det är lugnt. Du måste chansa. Holund, han vek ju ner sig. Och passerade väl sen Kalle i slutändan.
Ja, men friskt vågat, hälften vunnet i alla fall.
Ja, men verkligen. Fan, ska man liksom lyckas vinna så får man ju lov att chansa där. Om man skulle släppa Bolsjunov då hade han väl aldrig haft en chans att komma ikapp heller. Så att, rätt beslut för Egnon skulle Kalle. Och sen, skönt att han, nu var ju Bolsjunov påtryckning att han skulle upp och dra här som vi hörde. Skönt att han sket i det.
Mm.
Känns som att det hade varit så typiskt Kalle Halvarsson att gå upp och hjälpa till att dra och hålla på.
Ja. Ja, det är ju det som har sinkat honom så många gånger. Så vi får se. Jag tror ju på inget sätt att det här är en trend som kommer att hålla i sig nu. Men den är otroligt fascinerande.
Det var tendensen att Kalle Halvarsson tar smarta och bra beslut.
Precis.
Nej, historien har ändå lärt oss att det kanske inte är så Kalle Halvarsson kommer att vara mind i efterhand.
Men så här, nu då, nu ska du få en fråga här. Efter ditt uttalande förra veckan om att Jens Burman är Sveriges just nu bästa och manligaste skidåkare. Vem skulle du säga är Sveriges bästa och manligaste skidåkare den här veckan?
Var det inte hetaste skidåkare?
Nej, det var bästa och manligaste. Vem är det? Är det Jens Burman, Kalle Halvarsson eller Johan Häggström?
Du glömde Carl-Johan Westberg.
Eller Carl-Johan Westberg.
För han är ju väldigt manlig just nu.
Ja.
Han liksom håller på att fråga what the fuck till Bolsjunov. Men nej, men formmässigt så verkar ju alltså Carl-Johan eller vad säger jag, Johan Häggström, nu är det många nu är det mycket så Anton Simonsson. Syndromet här. Men han blev, det var väl faktiskt han som blev sist i ett lopp.
Ja.
Och då och var så här 4 minuter efter på 15 kilometer. Så han är ju borta.
Mm. Han låg ju trea där i sammandraget en liten kort period.
Ja, men det var väl ungefär i samband med det som han totalt brakade in i. Han gjorde någon form av superbrink.
Mm.
Så att han är ju borta. Nu kanske han kanske kan spritta till på sprinten igen, men annars så är ju hans sammandraget, han har ju liksom ställt till det för han kommer inte kunna få en hyfsad placering längre.
Nej.
Buris gjorde ju ett kanon jaktstartslopp.
Ja, han hade ju femte bästa tiden.
Femte tid, så det är ju bra. Men hans form är ju i övrigt. Men vi hade ju liksom tänkt att det skulle finnas en skidsnackseffekt eftersom Sundling uppenbarligen hade en sån.
Mm. Den kanske är lite försenad bara.
Ja, vad ser du för stor då i hans framtid?
Nej, men jag håller fast vid att det kommer en Buris-succé den här säsongen.
Jo, men är den här Toren menar jag?
Ja, Toren vet jag inte om jag vågar hoppas så mycket på längre.
Nej.
Men vad vet man? Kalle Halvarsson blev ju plötsligt nästan på pallen, så det är ju liksom mirakel kan ske.
Mirakel kan ske. Och Karl-Johan Westberg, ja visst, Borsunov... attacken kanske inte räcker ända upp, så jag måste väl ändå säga att manligast just nu är väl Kalle Halvarsson.
Mm.
Om det nu är något att stå efter. Men bästa.
Mm. Ja, men resultaten får väl tala för sig helt enkelt.
Sen får vi se. Han brukar väl ändå hur många gånger han klättrar upp från den där backen, det vet jag inte, men han, jag har för mig att han brukar göra okej, så att han kanske kan bli en topp 10.
Mm.
Eller något sånt.
Eller något sånt.
Men Kalle versus Forben, vi får väl säga att det är väl ändå, det är väl typ 2-1 just nu då.
Ja, för tillfället är det nog 2-1. Ja, vi ska väl ta och avrunda denna podd, och vi är ju nu mitt i Tour de Ski, och det kanske redan är slut när ni lyssnar på detta. Vad vet vi vad ni har för vanor, men vi kommer ju återkomma till detta nästa vecka och summera det hela.
Eller så är ni bland de här forskarna som om flera tusen år lyssnar tillbaks.
Ja, precis, så kan det också vara. Som har grävt ut de här poddarna i någon gammal utgrävning i Egypten.
Ja, precis, i någon bergrum som, där de har lagrats för att säkra viktiga, dyrbara skatter från mänskligheten utifall kärnvapenkriget eller när det kommer.
Mm. Hur skidsnack hamnar i Egypten vet jag inte riktigt. Men det känns ändå logiskt på något sätt.
Okej, okay. Ja. Säkert.
Ja.
Ja. Vad fan, när vi kommer tillbaka så har vi ju i alla fall ett resultat att tala om. Och sen har vi en massa annat spännande som säkert har hänt. Så att, det kommer bli ännu ett kanonavsnitt.
Ja, det tror jag. Och förhoppningsvis är väl du tillbaka i studion här också, så vi slipper ha sånt här. Distansljud och lida av.
Ja, verkligen. Det får vi verkligen hoppas. Och det tror jag att det ska vara.
Mm. Till dess så får ni väl som vanligt kontakta oss på sociala medier, Instagram och Facebook, på Skidsnack eller på skidsnack@aftonbladet.se.
Verkligen.
Så hörs vi nästa vecka. Ha det fint.
Det gör vi. Ha det bra. Hej då.